sista utrop för Golfresepoddens kommande avsnitt. Vi söker Johan Kullenberg och Anders Pettersson. Vänligen vi är till studion omedelbart.
Hej och välkomna. Det är dags för Golfresepodd.
Jajamensan.
Det är det. Johan Kullenberg, min ständiga vapendragare. Välkommen till ännu ett avsnitt.
Tackar, tackar.
Innan vi presenterar gästen så ska jag snabbt bara nämna att det ska bli kul att spela in ett avsnitt om Vilhamoura på Algarvekusten i Portugal igen. För er som har lyssnat på det här förut så vet vi att Johan, han är ju eldsjälen i den här podden, men han är tillika IT-ansvarig. Så att nu har vi satt på micken igen. Förra timmen som spelades in här för en liten stund sedan visade sig inte hade fastnat på bandet. Så att hoppas att vi har energi till att dravla igång lika bra en gång till.
Mm. Risken är att det inte blir lika spontant.
Nej, för vi har redan sagt det här en gång.
Nej, inte det här.
Nej, eftersom vi inte har någon manus så kommer det antagligen att bli annorlunda. Skitsamma, Golfresepodden är då ungefär en timmes snack om en företeelse eller ett resmål. Det är jag, Anders Pettersson och Johan Kullenberg som sitter och pratar golf och reser. Det är en podd som är sponsrad av Golf Placido Autobounce som är våran arbetsgivare. Ibland har vi en gäst med oss, det har vi idag. Jajaja. Välkommen hit, Mikael Ertman.
Tackar.
Du är ju comeback i podden.
Ja, i det förra avsnittet för en timme sedan sa jag en gång, men det är tydligen jag var här två gånger tidigare.
Det finns fördelar med att spela in två gånger i rad. Man hinner snabbkolla lite fakta.
De som vill lyssna på mer på Mikael Ertman kan ju lyssna på Madeira-podden eller Abu Dhabi-podden.
Ja. Micke, snabbt bara, vem är du? Vad gör du?
Jag jobbar också på Golfplacid inom en avdelning som vi kallar för Pro Tour. Så jag jobbar gentemot golfprona runt om i Sverige, Norge, Danmark.
Mm. Klubbresor, är det så folk känner till din lilla gren antagligen? Man åker med pro någonstans och får några lektioner, spelar lite golf och har trevligt ihop med medlemmar från klubben.
Jajamensan.
Mm. Härligt.
Man kanske ska säga att det här är en ganska stor produkt.
Alltså, ja, det är det.
Det vi arrangerar, jag tror vi jobbar tillsammans med 130 olika klubbar kanske.
Ja, jag tror det var 120 i år.
Men nästan alla golfklubbar gör någon form av resa, är det inte så? Även om inte alla kanske åker med oss eller någon av våra branschkollegor utomlands och till Spanien och Portugal. Så någon form av trip för sig kommer ju på alla
absolut, klubbar. Absolut, det är ju lite olika sektioner, golfpron ibland i klubben, sponsorer där. Ja. Det är rätt brett faktiskt.
Det är ett trevligt sätt att resa med sina klubbledare.
Framförallt så lär man ju känna dem på klubben. Mm. Så är man nybörjare så ska man absolut åka på en provresa.
Absolut.
Mm. Håller med. Micke är ju då en av dem på kontoret här och även i våran vänkrets som utmanar mig och Johan i våran ständiga kamp att vara den mest beresta golfaren. Det är ju en viktig lista. Vem är det som ligger etta på listan, Johan? Är det?
Tyvärr så tror jag faktiskt att om man tittar på antalet länder så är det tripp, trapp, trull här.
Aha.
Jag såg på någon lista som du hade, att du hade typ 53-54.
Ja, fick uppdatera igår. Fick lägga till Sri Lanka som har kommit upp på 54 eftersom du hugger där på 51 eller något, va?
Ja, jag tror jag 51 eller 52 och Ertman är på 50.
Ja. Det är för jäkligt.
Men den där är ju i allra högsta grad levande lista så den kan ju nog förändras rätt snabbt.
Och skulle man ta mest spelade golfbanor runt om i världen så vet fan om inte Ertman slår oss båda på fingrarna.
Det. Han har nog lika många spelade klubbar som vi har tillsammans nästan.
Ja, lite så.
Jag hörde ryktas att du hade spelat i princip alla banor i Portugal.
Det stämmer, jag har en alla utom Quinta Bica uppe i Porto. Jag vill hävda att det är lite mer en ranch med några hål. Nej, men jag har spelat
det är en niohålsbana med andra.
Det är niohålsbana.
Jag vet inte om den är med på destinationskollen, men vi kanske ska gå in på destinationskollen.
Kör destinationskollen. Vi ska alltså så småningom tratta ner oss till Algarvekusten. Uh-huh. Och inte ens det, utan vi ska tratta ner oss hela vägen ner i Vilhamoura som är en ort eller ett område, en del av Algarvekusten. Uh-huh. Det är nog första gången som vi är så innördade på ett så litet.
Det läcker väl inte så jättemycket.
Nej, Bedeck är lite större. Skitsamma, det blir Villamora så småningom, men vi börjar väl brett, Johan, du som...
Vi börjar brett och vi börjar med då de 75 golfbanor som finns i Portugal. Eller vi kan ju börja med bara prata om de 74 som Artman har spelat. De har inte speciellt många medlemmar i Portugal och det där är nästan lite förvånande, för det är ungefär 14 000 medlemmar på 75 golfbanor.
Mm.
I Sverige så har vi ju närmare en halv miljon medlemmar, visserligen på kanske en 480 golfbanor.
Mm.
Så att vi har väl ungefär 1000 per golfbana, och det kan man ju inte säga att de har här. Tittar man på var de här golfklubbarna är placerade då rent geografiskt, så är det 32 stycken som är, ungefär 32 som är på Algarve-kusten. Lissabon har en 22 banor. Sen finns det ett gäng runt Porto. Man skulle kunna säga att det är väl runt en 13 banor där uppe. Och Madeira har 3 banor. Azorerna har 3 banor. Och så är det väl några stycken som ligger centralt också. Så att det är ett ganska stort fokus på Algarve-kusten och Lissabon.
Får man säga.
Äldsta banan är Oporto Golf Club och den är från 1890. Den ligger i Porto, får man väl säga.
Mm. Alldeles söder om stan.
Och den grundades ju av engelsmän som väldigt många banor, eller egentligen kan man säga att alla banor på 1800-talet mer eller mindre grundades av engelsmän.
Mm.
Och det hade ju med handeln av portvin i ganska stor utsträckning. Mm. Så att det kändes ju naturligt att där kanske den första golfbanan kom.
Sen har det lite kolonial i sin stil med en liten farbror som putsar skorna åt dig och lite sådana grejer. Ja.
Jag har aldrig varit i Porto.
Nej. Porto är jäkla fint då.
Väldigt fint.
Ja. Tittar man på de bästa golfbanorna i Portugal rent generellt så ligger faktiskt den som är bäst rankad på Algarve-kusten. Den heter Monterrey och Jack Nicklaus-bana. Tydligen väldigt, väldigt, väldigt bra bana. Westcliff, som är Praia de Reis nya bana, gick som en raket upp på andra plats. Och det är Cynthia Dye som har ritat den. Riktigt, riktigt bra bana. Ganska tuff, får man väl lov att säga.
Mm.
Otavus Duns är Arthur Hills, samma arkitekt som Hills i Göteborg. Är också en av de här bäst rankade banorna. Sen är det klart att Portugal har ju extremt många bra golfbanor.
Mm.
Antalet invånare i Portugal är ganska precis som Sverige. De har väl en 300 000 fler invånare än vad vi har. De är 10,3 miljoner invånare. Vi är väl ganska precis 10 miljoner. Huvudstaden är Lissabon. Det tror jag alla känner till. Ganska liten stadskärna, en halv miljon ungefär. Däremot storstadsområdet är ungefär som Stockholm med 2,8 miljoner. Mm. Porto är då näst största stad och den har bara 214 000 invånare. Så det är en ganska stor skillnad.
Mm.
Faro, som är då vad man skulle kunna säga huvudstaden på Algarve-kusten, endast 57 000 invånare. Algarve som helhet har en 395 000 invånare. Så att det är inte så tätbefolkat på Algarve-kusten. Det är ändå en ganska lång kustremsa. Den är 16 mil ungefär. Så att det är inga stora städer som ligger längs kusten direkt. Förutom då Faro, om man nu ska räkna en stad som har 60 000 invånare som en stor stad. Det man ska säga är att det kommer lite längre ner här, men det är 1755 så drabbades ju Portugal av en extrem jordbävning och en enorm tsunami som förstörde nästan hela kusten. Mm. Så att det är ju en hel del av stadskärnan i till exempel Faro är ju efter, den är ju från 1800-1900-talet. Så att det som fanns tidigare, det är definitivt borta.
Den var ju stor, men det var en tredjedel av Lissabon försvann ju.
Ja, den dyker upp ibland när man läser historia om Iberiska halvön, att det var var något gigantiskt som hände där.
Ja, den är omnämnd i, även i den här Candide utav Voltaire. Och, alltså det är en stor händelse. Tittar man rent generellt när det gäller Portugal, så på 1400- och 1500-talet så var Portugal en av världens mäktigaste nationer. Både politiskt och kulturellt. Och det hade rätt mycket med att de var sjöfarare. Mm. Så att det är ju Vasco da Gama och Bartolomeo. Ja, det är ett gäng kända sjöfarare, upptäcktsresare får man väl nästan säga. För världen var ju inte upptäckt då. Utan de hittade ju första vägen till Indien. Och de hade en hel del kolonier också.
Fortfarande mycket Portugal, menar hela Brasilien och det finns väl ytterligare något sydamerikanskt land, portugisiska afrikanska länder, Mosambik,
portugisiska. Mosambik, Angola, Kap Verde, Macau, Östtimor, alltså det är förutom Brasilien då som är den stora kolonin, så hade de ju även i Indien, jag menar, Massagan.
Just kommer från Sri Lanka, det var portugisiska kolonier i stora delar.
Ja. Och även Massagan i Marokko var tidigare portugisiskt, och ordet Massagan härstammar från Portugal.
Just det.
Så egentligen så gick det väl ganska bra för dem tills Napoleon började härja på 1800-talet, och det ledde till att man faktiskt under en period då flyttade huvudstaden till Brasilien. Så Portugals huvudstad var 1808 till 1821 var den i Brasilien.
Jaha. Det här hade du inte uppe förra inspelningen.
Nej, jag har ju faktiskt googlat lite mer då.
Och, är det säkert?
Ja. Och tittar man på portugisiska språket så är det egentligen, jag tror det var 240 miljoner som pratar portugisiska.
Ja.
Och 5% av dem bor i Portugal. Tittar man, de har också en liten mörk fascistisk som historiedel, och det var egentligen från 1933 till 1974 när Salazar var vid makten. Han kanske inte var vid makten hela den perioden, men och det tänker man inte så mycket på att Portugal också, precis som Spanien hade Franco, så hade de Salazar, och att det faktiskt var en diktatur.
Det har nog med Franco att göra, att det var så pass internationellt spritt och att han blev någonstans symbolen för hela den eran, så att Salazar, han liksom hamnade i skymundan, precis som Portugal på något sätt hamnade i skymundan av Spanien. Det blir lillebrorskomplexet rakt ut där.
Även när det gäller fotboll. Alltså, men i princip allting.
Det var ju här vi kastade in 25 april, va? Så.
Ja, det var väl den här nejlikorevolutionen. Och det var 1974 då som man avsatte Salazar.
Kan du nejlika? Vad är nejlika?
Nej, men jag antar att det är en blomma, va?
Var det ett
skott? Väl blommor i affärspiporna. De stod på torget och skulle höra det. Så gick de fram och stoppade blommor i affärspiporna på soldaterna. Som lät dem göra det. Som blev någon form av symbolik på att militären var med folket.
Mm. Jag får mig att jag läser att man sköt ett skott eller något.
Ja,
det var väldigt oblodigt. Ja. De försökte samma sak på Himmelska friden i Kina.
Det gick så där. Ja.
Tittar man på det portugisiska köket så de har egentligen inga, vad man kallar så här, superkändisar som den italienska pizzan eller den grekiska salladen eller den spanska paellan, utan det finns en rätt som kanske skulle kunna vara i närheten av det, och det är den här bacalao.
Ja. Det är lite tråkigt när man har torsk liksom,
ja.
Oftast i någon tveksam gryta, ja. Som nationalrätt, det sätter det. Det är inte så många som inte gillar pizza eller paella eller vad det nu kan vara för någonting. Men just bacalao, den är inte helt... Det är inte jättemånga gånger som jag har tagit in bacalao och tyckt att vilken njutning.
Du kan få den i väldigt många former. Men man säger att det finns ju minst 365 olika typer av bacalao, för det var ungefär det man åt hela tiden. Så det krävdes också att det skulle finnas en per dag under året.
Och väldigt olika i olika delar också, är det så? Alltså är du nere på Algarvekusten dit vi är på väg, så är det ju dels turistinfluerat, så det finns olika saker, och sen mycket just med färsk fisk och skaldjur som är gott och enkelt. Åker du alltså åker du norrut eller inåt, Porto eller in mot som du sa Badajoz, då är det ju liksom höglandsmat, då är det ju grytor och mustigt.
Ja, det är ganska mustigt.
Potatis och morot och sånt. Bönor. Samma bönor, ja, mycket sådana.
Så det är rätt kul. Det finns en i Elvas, det är 24 mil från Lissabon ungefär, där finns en av Portugals absolut bästa skaldjursrestauranger. En gammal nedlagd fabriksbyggnad. Man sitter och äter klinker på väggen och hammar.
Alltså,
och
det, 25 mil från havet.
Exakt, de forslar lite varje dag färska skaldjur. Helt fantastiskt ställe att vara på.
Den är svår att syna, men vi tar det på ditt ord. Elvas alltså. Om Elvas. Ni åker förbi Elvas,
ligger
checka skaldjur.
Ligger precis på gränsen till Spanien. Fannasen ligger bara hos.
Om inte annat så blir ni väl förvånade att det är just där som man får det bästa skaldjur. Men de har en del Guide Michelin-krogar också även i Portugal, men det är ett 14-tal och 6 av dem är då på Algarvekusten. Tittar man på vin så är ju det här Vino Verde, det så kallade gröna vinet som kanske har en lite grön ton emellanåt för att det är väldigt ungt. Syrligt, ofta lite kolsyrat faktiskt. Finns då i även som rött, vilket vi diskuterade rätt
ingående sist. Ja, du hade väl rätt där. Vi behöver inte bli osams igen. Jag står fast vid att de allra flesta reflekterar över Vin och Värde som ett ungt, friskt, möjligtvis lite pålande vitt vin. Mm. Det är liksom det man tänker, men det visade sig att det fanns även som ungrött. Jag har aldrig druckit.
Nej, det har faktiskt inte jag heller. Däremot så har jag druckit ett slags muserat rött vin i norra Italien.
Ja, det är inte gott.
Nej, det är så otroligt äckligt.
Är inte det Lambrusco?
Ja, det kanske är Lambrusco.
Snuskigt.
Framförallt så blir man så chockad. Man förväntar sig inte att det ska vara kolsyrat.
Nej, men det är så muserande bra rosa champagne i olika former. Champagne eller inte funkar. Men muserande rött, nej, det går bort.
Om vi går in lite mer på
vi måste bara nämna att de portugisiska rödvinerna i sig.
Både Alentejo och Douro.
Ja, och framförallt Douro-vinerna. Det är ju samma flod som Ribeira del Douro, alltså spanska sidan. Och de portugisiska är nästan snäppet bättre. Mm. Väldigt prisvärda.
Billigare.
Ja, Douro-viner, om ni är liksom sådär 120 spänn på systemet så får man riktigt bra vin. Mm.
Tittar man på Villa Mora så är det ju kanske Algarves mest populära turistmål, skulle man säga det?
Ja, i golf. Annars är det väl Albufeira och lite sånt.
Fast det är ju känt för sin stora marina och sandstränderna.
Ja,
de har två ganska stora strand, som Villa Mora Beach och den andra heter
Falesha.
Falesha, ja. Golfbanemässigt så är väl det här ett mecka. Mm. Att man, du som har koll, jag kan tänka mig att man nog skulle kunna komma upp i ett 15-tal banor om man åkte 3 mil i varje riktning.
Ja, jag tror 18-20 banor.
Du får, om du åker 3 mil i varje riktning så får du ju med hela Valle Lobo och hela Quinta del Lago.
Och hela vägen bort. Så det,
och i själva Villa Mora så finns det en vi har tagit med 6 banor som vi bedömer som Villa Mora-banor.
Mm. 5% på något sätt.
Ja, 5% får man då säga. Och där har de också, de har ju en del romerska ruiner i Villa Mora. Och vi pratade om ett ställe som du hade besökt i vår förra inspelning. Paderna, ja, som är en forntida befästning. Den ska ju också vara det slott som upptar skölden på den portugisiska nationsflaggan.
Ser man på. Vad ligger där? Jag har inte riktigt koll på det.
Nej, någon halv mil lite inåt uppåt. Ah,
okay.
Alltså, Villa Mora ligger nu i vatten, så är det ju kullar bakom uppåt så att säga.
Villa Mora ligger ju väldigt bra till om man nu ska utforska Algarve eftersom det är precis mitt på kusten.
Ja, det är lika långt till den som absolut
det är till Sagres, då längst västerut som du kan komma. Gränsen. Och spanska gränsen, precis.
Nej, men det är som Johan sa innan, vad sa du, 16 mil?
Ja.
Om man tänker sig att från flygplatsen, det är 2 mil mellan Villa Mora flygplatsen och sen bortåt andra hållet då, så är det 6 meters spannsgränsen. Ja,
det blir liksom aldrig mer än en timme och sällan mer än en halvtimme vad du än ska göra. Så det är rätt positivt. Eller var det ju lite speciellt om man tänker sig Algarve i sig, så är det ju antingen, eller de flesta turistområden och turistorter man känner till är ju antingen små fiskebyar som har vuxit till sig. Albufeira eller Portimao eller Alvorev som liksom har vuxit och så har det blivit hotell längs med sandstränderna. Eller också är det såna här communities typ Valle de Lobo och Quinta de Lago, där stora naturområden har det byggts, de här liksom utspridda villa, lägenhets, hotellsystemen utan något egentligt centrum. Och sen så kommer Villa Mora då, som är liksom ett helt, det var ju en by, Quarteira. Och sen så bygger man själva Villa Mora lite vid sidan av, helt från scratch, och lyckas göra det bra. För ofta blir det väldigt artificiellt, men här har man har liksom sytt ihop golfen med turistiskt, med småbåtshamnen på ett otroligt smakfullt sätt. Så där är det ju lite unikt för att vara på Algarvekusten. Så väldigt välplanerat liksom, utan att det blir tråkigt och tillrättalagt.
Nej, man tycker det, och även hotellen, och man hade alla hotellkedjor, portugisiska hotellkedjor, och man byggde upp det, de låg nästan vägg i vägg. Ja. Det är bra gjort.
Tittar man då, för att nu komma in lite mer på golfen, för vi har varit lite ogolfiga hittills. Så de banor som vi ska prata om är The Old Course och Victoria och Villasol. Men de banorna som då ligger i Villa Mora, det är ju, det finns ytterligare några. Det är Millennium, Pinal och Laguna. Så det är ett gäng banor där, och det är ganska bra arkitekter rakt igenom om man tittar på vilka som har designat banorna. Det är Frank Penning och Martin Hawtrey dominerar, för de har ju designat de flesta, men även Arnold Palmer och Robert Trent Jones har varit på plats, så att, och Donald Steele. Så att det är överlag väldigt, väldigt hög kvalitet.
Det som är bra är väl att det finns för, så vi kallar det för alla typer av golfare. Du har en del tuffa utmaningar, och en del lite lättare banor. Mm.
Det är ju ganska unikt så tillvida att de här 5 anläggningarna som vi hittills har nämnt här är ju alla del av samma företag och har varit så sedan första början. Mm. Det brukar ju vara olika konsortier, eller det är hotell som äger, och det brukar gå upp och ner, och i Portugal i ärlighetens namn upp som en sol och ner som en pannkaka, och så är det konkurs, och så är det banker, och så är det hotell som äger, och det byter profil och image. Här har man ju då, företaget har väl bytt ägare några gånger, men det har ändå varit en och samma kedja som har byggt, drivit, administrerat, haft management på hela golfprodukten med de här, först en, sen är det 2 och sen 3, de har hetat Villa Mora 1, 2, 3, och de har bytt namn och lite grejer, men det har ändå varit en väldigt välorganiserad utveckling, och det är ju rätt unikt. Jag funderar på en sak, Johan, innan du går in på Old, om vi ska skjuta in filosofikvarten här då.
Vi kanske ska göra det.
Du hade ju en spaning här som väcktes till liv när statistiken över hur många golfare det finns i Portugal kontra Sverige, som var djup och väl genomtänkt och tycker jag tillräckligt nördig för att passa in här i Golfresepodden. Vill du...
Ja, jag kan ju dra den då.
Ska se om det här faller ut på samma sätt. Du fick ju lite mothugg sist. Ja, jag har ju inte det här repeterat, så vi får se hur det blir den här gången.
Ja, men om man tittar på Sverige kontra Portugal, så är det en del som skiljer, framförallt när det gäller antalet golfare.
Ja.
I Portugal så är det ju långt under 1%. Det är alltså 0,13%
av befolkningen som spelar golf.
Ja. Och i Sverige så är det 5,5%.
Mm, det är rätt stor skillnad.
Det är inte riktigt 5,5 i Sverige.
Nej, men det är drygt 50 gånger fler. Ja.
Så det skiljer sig någonting enormt. Mm. Och det där tror jag har lite med den sociala gemenskapen i samhället.
Mm.
Och förutsättningarna för att bygga golfbanor. Och i Sverige har vi då ganska unika förutsättningar. Vi har haft fideikommiss som har gjort att äldsta sonen alltid ärvt bondgården eller godset eller vad man ska säga. Och det har gjort att vi har haft stora landegendomar. Mm. Så det har blivit ganska lätt att köpa mark. Man har haft en ägare som man har förhandlat med om man ska arrendera eller köpa någonting.
Jämfört med land som Portugal, där det är extremt många små egendomar, så ska du få ihop 3 hektar och bygga golfbana eller 10.
Då är det ganska svettigt faktiskt.
Så är det svårt att ens komma loss.
Mm. För du ska förhandla och det är släktingar som alla har olika åsikter och en del vill ni absolut inte sälja. För att det där, du kan ju ha köpt i princip all mark utom det i mitten. Mm. Det är en orsak.
Men på en del golfbanor också där man helt plötsligt förflyttar sig på lite underligt sätt för att det var någon markplätt som bara står tom.
Ja.
Blir det någon bombstyrig släkting som inte ville sälja?
Sen i Sverige har vi haft en extremt stark fackförening och nykterhetsrörelse. Och det där var ju, den skapades ju nykterhetsrörelsen skapades ju mycket för att det var stora problem med att arbetar eller fackföreningens medlemmar, de söp helt enkelt för mycket.
Mm.
Och det gjorde ju att ute på landsbygden i Sverige så finns det ju ingen restaurang- och barkultur längre.
I storstäderna så byggde man ju ölhallar då. Det var ju nykterhetsrörelsen som byggde. 21 stycken i Göteborg, varav en finns kvar.
Men tittar man på mindre städer och byar i Portugal så finns det ju hur många barer och restauranger som helst. Medan i Sverige så finns det inte det. Utan det finns på sin höjd möjligtvis en korvkiosk eller en pizzeria.
Domusbarer.
Och där, det är inget ställe att hänga på riktigt. Så det gör ju att vår nykterhetsrörelse har egentligen slagit bort benen lite för det här sociala umgänget i mindre orter.
Därav golfbana.
Därav golfbanan, för där kan man få socialt umgänge.
Ja. Lite oväntat, men ja, slutför du så ska vi se.
Tittar man sen också på det här med religion. I Portugal så är man relativt religiös och religionen i sig har en förenande kraft. Och så har det ju varit i Sverige också tidigare att det var ju sättet att träffas, att man träffades på kyrkan. Folk var kanske inte så religiösa, men man gick i kyrkan för att det var ett sätt att umgås. Det gör man inte i Sverige längre. Och då har man inte det sociala nätverket som kyrkan är, eller den samlingsplatsen. Så när man varken har kyrkan, baren eller någonting annat, då blir det helt enkelt golfbanan som blir den sociala inrättningen. Det är därför som golfen har vuxit så brett i Sverige. Så det är alla samhällsklasser som har varit intresserade av att spela golf. Och det är dessutom en sport där man kan umgås och vara social. Det är inte som tennis där man på sin höjd kan säga bra backa när man byter sida. Golf kan man faktiskt gå omkring, spela och snacka.
Det är nu jag inser att vi borde ha det här som golfpodden, det borde vara tv istället. För så nöjd som du ser ut över den här fullkomligt vansinniga förklaringen. Alltså det är bara le från öra till öra.
Nej, men det finns ju någonstans finns det ju logik i det. Och det där kan man ju se överlag, ju mer norrut man kommer mot Skandinavien, så ju fler golfare är det per capita.
Några stickfrågor här, Johan. Du tror inte att det här med marken, det kan inte vara så att i Portugal så är marken otroligt jävla dyr där man vill lägga golfbanor, för det finns inte så mycket mark. Medan i Sverige finns det ju rätt mycket mark som man inte använder till någonting. Att det kan påverka snarare än fideikommi, eller?
Det kan vara en, men om du tittar på Portugal. 10 miljoner invånare, ganska många bor i Lissabonområdet.
Ja.
Det finns, åker du mellan Lissabon och Algarve så hittar du nu hur mycket mark som helst.
Du tror inte du har någonting att göra med det inte finns så stor medelklass i Portugal. Du har lite sämre med att du har en rik klass. Men det, däremellan så är det väldigt få som är just det vi titulerar medelklass i Sverige.
Ja, det kan mycket väl vara en orsak. Men i Sverige har vi inte. Alltså, golfen är ju så pass bred så vi går ner från medelklass ner i alla sociala skikt.
Okej, okay, Jan, det var en bra spaning. Jag tycker det är kul när du lämnar Mothership och svävar ut i rymden på lite galenskaper. Du får till viss del rätt där, även om naturligtvis Mikael och jag är klokare när det gäller den här sortens allmänna frågor.
Vi får se. Men
back to Villamora.
Vi går tillbaka till Old Course.
Ja, just det.
Och Old Course är egentligen då den första banan som öppnade. Den öppnade 1969 och det är faktiskt den den näst äldsta golfbanan på Algarvekusten. Den äldsta är då
Penina.
Penina, den är, ja, Henry Cotton. Det är ju en ganska häftig anläggning faktiskt, Penina, nu när man tänker på det med det här lite klassiska golfengelska hotellet.
Mm. Jag älskar det.
Nu när det är nyrenoverat och nytt träningsområde också, så är det ju riktigt tyckt fräscht.
Men nu ska vi inte åka upp oss på den.
Det är jobbigt plötsligt.
Utan, ja, intressant. Det är Frank Penning och Martin Hawtree som har designat banan, och de har gjort det lite i olika perioder, för de har lite olika åldersindelning där.
Vi kom fram till det sist, va? Penning har byggt den och Hawtree har designat om den där. Vad var det? Mitten av 80-talet eller slutet?
Ja, jag tror det var lite senare. Det var,
väl stängd, någon... var ju stängd.
Stängd i två år.
Jag tror det var runt 2000 där någonstans. Var
så sent, okej. Okay.
Den är rankad trea i på Algarve och sexa i Portugal. Kanske lite, om vi skulle nu ha vår egen ranking, så kanske det är lite för högt faktiskt. Jag kan nog tycka att Victoria, som har sämre ranking, är en bättre golfbana. De har spelat Portugis Open 1979. Det är way back. Det är ju en... Det är lite ovanligt för att vara en så pass gammal bana, så är det faktiskt par 73. Ofta brukar det ju vara tvärtom, att det kanske är par 70 eller 71. Och den är smal.
Smal och relativt kuperad, skulle jag vilja säga.
Ja, och ganska små griner. Egentligen är den ganska engelsk för att vara en portugisisk bana på så sätt.
Pinjeskog, inte så mycket vatten, ja, små griner. Bättre, den var ju lite utdaterad när man började om den, men nu är den väl bättre, och det är väl mycket just med 10-områden de gjorde, och en del kring grinerna fick lite bättre bunkersystem och sådär, va?
Jag tror också par treorna har de jobbat rätt hårt, men de är mer rätt varierade bra, om jag minns rätt i alla fall. Och att banan blir, vilket jag gillar, när banan växer in lite, så att den blir lite svårare och svårare ju längre det går. Och jag måste säga att jag tycker att de svåra hålen kommer på slutet. Men det krävs ju att man... Det kan ju gå riktigt åt helvete när man spelar där.
Ja, det är ingen bra megaslice-bana.
Nej,
alltså... Inte heller en superhook-bana faktiskt.
Nej, det ska nog vara rak. Och sen ska man undvika tre kronor. För man har varit med rätt många gånger. Bollarna stannar faktiskt där uppe. Kommer aldrig ner ens.
Det är lite sådär... Gud vad otur jag har. Nu träffar jag en gren igen.
Ja.
Så det kan man ju undvika genom att spela till rätt del av fairway, så slipper man otur.
Nej, men är man exakt från 10 och slår bollen hyfsat bra, då är det här ingen... Då är det ingen...
Den är inte så lång.
Det är ingen knepig bana så. Men så fort du börjar sväva ut lite med driven, då blir det svårt. Det blir många slag som pitch ut. Man hittar ofta bollen om den inte försvinner i träkronorna då. Jag var faktiskt med en ganska... Det var ju egentligen en sorglig historia. Mattias Wistrand, som tidigare var vd för Golfspecer. Han hade ju... Mattias är en väldigt, väldigt duktig golfspelare. Mm. Och spelat på diverse olika så här miniturer och varit scratchspelare under en längre period. Men han har ju ett enormt chipgips. Mm. Och det är inte ens chipgips, utan det är gips rakt igenom. Mm.
Helgipsat.
Så att par treorna...
Stelopererad.
Jag tror det var... Jag kommer inte ihåg om det var hål 15 som är en par tre där han... Som, Det såg ut som att man inte skulle kunna komma ner till bollen när han skulle slå från 10. Och så sen det här sorgliga när man ligger i grinkant och chippar över och duffar om vartannat. Och i början så tycker man ju nästan att det är
lite fnissigt,
lite roligt. Och så sen så börjar det där sakta gå över i någon slags obehaglig känsla att oj, det här kan vara jag om ett antal år. Det var, man verkligen led. Otroligt tråkigt. Jag tror faktiskt att han fortfarande har gips. Old Course är riktigt bra bana, får man väl lov att säga.
Vad hände med hotellet? Är det någon som kommer ihåg det? Det var ju ett jättemysigt litet hotell uppe precis vid klubbhuset.
Jag tror att det har blivit deras kontor faktiskt. För de byggde ju om klubbhuset.
Oceanica hade ju sitt kontor. Jag vet
för där är inget hotell längre i alla fall. Nej.
Och när du ändå är inne på klubbhuset, jag tycker det är, även om det är gammalt och litet, ett av de mysigare klubbhusen.
Ja, jättemycket. Det är charmigt. Hela miljön, ja, uppe vid Olkors, eller uppe vid, jo, det är ju lite ovanför liksom.
Sen när man sitter på uteserveringen med den här lilla ölkoppar grejerna som finns där, så är det jäkligt mysigt.
Jag tänkte de här designerna som vi var inne på, Frank Pennink, han har ju faktiskt designat en bana i Sverige också, och det är Halmstad Södra. Nu kommer jag blanda ihop Halmstad Södra och Norra. Vilken är det som är toppbanan?
Norra är norra, den, ja, man tänker på.
Sen har jag en designer, Balliliffen, Aureira, Olgiata, som är en riktigt grym bana utanför Rom, Royal St. George. Alltså, han har designat många, många bra banor.
Men det här är länge sedan, så Olgiata, det är ju en gammal,
ja, det är en gammal bana. Men han är död också, så att det okay, kanske inte är så konstigt. Okay. Martin Hawtree, han har då designat Elise Farm måste det heta. Och har inte jag spelat med, jag har hört väldigt mycket gott om det.
Är det lite linksigt eller?
Lite hedaktigt skulle jag vilja kalla det.
Är det Öland eller Gotland eller vad är det någonstans?
Skåne.
Vad blandar ihop? Vad heter den ute på... vad heter
Grönhögen tänker du på?
Det är Grönhögen. Jag blandar ihop dem, känner jag.
Nej, lite fan med Skåne.
Sen har han designat Valda också, som är faktiskt en för vad då, Göteborg.
Är det Hawtree, Valda?
Ja, en grym bana. Väldigt bra.
För att vara i Göteborg.
Men det finns inte någon bra där att göra det,
Anders. Säg bara en sak.
Han har designat en mängd andra banor i Skottland, som Trump International.
Ingen i Stockholmsområdet, för jag vet. Nej, för det är inget direkt objekt att jobba på.
Det behöver vi inte gå in på det. Han har faktiskt designat även den här banan i Turkiet, som bytte namn från TAT till
Titanic.
Så att två lite äldre, vad man ska säga, designers som båda är ganska heta faktiskt. Tittar man på Victoria, så där kan man väl säga att det verkligen är en äldre designer. Han har också gått bort, men ganska stort namn. Arnold Palmer 2004.
Och hur är det med Arnold? Är han med och ritar sina banor, eller är han bara här? Jo.
Men Victoria tror jag faktiskt att han var nere på. Jag tror att det var en sån här signature course. Jag minns det, för jag vet att han gjorde de sista 9 på när det blev millennium.
Ja.
För då var han nere på invigningen där också, när vi var där.
Vi snackade lite om det här sist. Vi var väl rätt överens om att vi ofta ser liksom Faldo är på bild och Niklas, han åker ner till Trajan och ger sig inte, för han har fått det som han vill.
Gary Player
och Niklas i och för sig väljer ju vilka banor han ska vara personligt engagerad, men när han väl är det så är han ofta där och går omkring.
De betalar ju väldigt, väldigt mycket för förra Signature Course. Träffade ju honom på Monterey när de byggde banan där.
Ja, men de är personligen engagerade på något sätt. Ola Sabal nu med nere på Navarino är verkligen där hela tiden och petar och kliver omkring i stövlar.
Sen hur mycket de gör, eller om de bara står och tar bilder och står och tittar på ritningar eller pekar.
Det vet kan det. Men det känns som att Palmer, det har ju varit lite golfbanor, men man har inte sett så många bilder på honom i storstövlarna ute och pekar.
Nej, det stämmer faktiskt.
Sen kan det ju vara så att de flesta banorna kanske han har designat i USA. Många av de här amerikanska designerna har ju sitt huvudsätt i USA. Ja. Och tittar man på hur många banor det finns i USA, det är väl 15 000 banor.
Ja.
Det är fler än vad det finns i hela Europa.
Du har över 2000 i Florida.
Så. Ja, han är ju en väldigt, väldigt amerikansk företag. Han är så extremt mycket större i USA än han någonsin har varit i Europa på något sätt.
Men Victoria är ändå i alla fall en jäkligt bra golfbana.
Det får man säga.
Stora ytor och den är kul att spela, tror jag, för alla typer av golfare.
Ja. Lite stadiumkurs. Ja,
den är egentligen ganska platt. Och så sen har man gjort lite kullar
och titta på.
Och de har väl, där spelar de ju årligen då den här Portugis Masters, så det har de gjort sedan 2007.
Ja, men den är ju gjord för att vara en tävlingsbana.
Ja, men ganska stora ondulerade griner. Alltså här kan man ju faktiskt vara lite, lite sned med driven emellanåt utan att det händer så mycket.
Gärna lång med driven dock. Ja, och väl sådana tävlingsbacktees, har inte det?
Det finns Palmer tees.
Ja, Palmer tees, ja. Okej, bara det.
Då är det en bit över 7000 meter.
Ja,
det tycker jag är långt då.
Den kostade 18 miljoner euro att bygga när den öppnade 2004. Och det var, eller 180 miljoner drygt, eller nästan 200 miljoner. Och det var så mycket pengar så att det trodde man inte var sant på den tiden.
Nej.
Och numera så är 200 miljoner jättemycket pengar givetvis. Men det är inte något extremt.
Då när de byggde så var det ju rätt. Det var ju golfbom där nere också. Men efter den har det inte tillkommit så många banor.
Den har några sådana här. Jag tycker den här är väl hål 8, en par 3 där bunken framför nästan ser ut som en bläckfisk med armar som går ut, som är lite häftig. Och sen är det ju vatten, alltså det är vatten och bunkrar finns det. Och de gör också, han har designat med en hel del av sådana här beachbunkrar.
Mm.
Så att längs, om det är vatten vänstersidan, så har man, ja, bland annat, jag tror det är hål 11, så ute vid grinen, så att missar man så hamnar man faktiskt inte direkt i vattnet, utan man hamnar i den här
bland bunkrarna. Ja. Det är lite coolt.
Och den har ju något
det är faktiskt lite Florida-stuk.
Ja, och jag gillar nästan det, för jag kan tycka att det är så jäkla bestraffande när man åker direkt i vattnet.
Det finns ju ett hål där.
När man studsar och så rull, och så det är klippt ner, bara rull, nej, stopp, och så plupp.
Det här hålet där man väljer vilken sida man spelar om vatten, det finns färre på bägge sidorna där. Hela grinområdet känns som det växer upp ur vattnet. Mm. Det är ett jäkla vackert golfhål, tycker jag. Jag vet inte vilket.
Det finns ett par fina golfhål, det gör det.
Ja, 18 kan man ju säga.
18 är tufft. Om den vinden ligger fel där så är det inget roligt.
Ja, det där första golfbanan jag spelade i golfplacir uniform. Första femtrippen, kontorsresa, åkte vi ner till Algarve. Så det var första rundan. Vilket också var första dagen efter den första kvällen jag någonsin figurerade i golfplacissammanhang och var tvungen att pinka in mitt barrevir. Så att, jag tyckte den var tuff. Kan säga.
Jag tror att vi var lite tuffare i baren den tiden än vad vi är nu.
Du var lite yngre.
Ja, men jag har för mig att den resan faktiskt var väldigt rolig.
Ja.
Men vi behöver inte ta så mycket.
Ska inte gå in på det? Nej, det kommer ett annat avsnitt.
Ja, det kommer ett annat avsnitt. Om man då tittar på de här banorna som ligger precis bredvid Victoria Old Course. Vi har ju nämnt dem i förbifarten. Mm. Millennium, Laguna och Pinhal. Mm. Och man får väl någonstans säga att om man bortser då från Millennium, som jag vet att du gillar de sista 9.
Sista 9 är jättebra, tror
jag. Så är ju det är ju kanske en level under.
Absolut.
Både när det gäller finish och även design.
Pinhal är ju som en lite plattare variant av Old Course, tycker jag. Alltså det här småputtrigt trevliga pinjeskogsgolfen som man gillar de här korridorerna. På Pinhal finns det väl några ställen som bebyggelsen faktiskt kommer in till, vilket inte gör på samma sätt på Old Course, där man spelar lite sån korridor med ett gäng kåkar längs med slice eller hooksidan då, men i grund och botten en rätt trevlig sån pinjeskogsbana. Och Laguna blir ju nästan raka motsatsen, där man kommer ut på det här fältet där är det ju inte trä, utan det är bara vattenhinder, byggda onduleringar och rätt stora bunkersystem. Så de är väldigt olika, mm, även de här banorna. Då har det blivit dags för premiär av ett nytt inslag i Golfresepodden. Väldigt spännande.
Mm.
Vi ska köra det första avsnittet av Martin förklarar.
Ja.
Det är väl lämpligt, Johan, att du förklarar vad Martin förklarar är, för det här är ju som allting annat din idé. Vad går det ut på?
Ja, det går ju ut på att Martin, som är kanske den kunnigaste golfaren av alla på kontoret, förklarar olika saker som vi inte förstår.
Vi kan golfresmål, men vi är ganska dåliga.
Ja, vi är rätt dåliga på allt möjligt faktiskt.
Lite sämre än vi tror.
Och där tror jag att Martin kan bidra rätt mycket. Han har ju ändå varit tour director och jobbat med golf en hel del. Vi kanske ska presentera honom.
Det gör vi. Martin Dahlström, välkommen hit.
Tack så mycket.
Du får ju på något sätt förklara vad det är som gör att du är gästartist när det gäller golfkunskap. Är du så duktig på golf? Och varför? Och hur har du blivit det?
Hur är jag så duktig på golf? Ja, själva spelet golf är jag inte så värst duktig på. Men att spela själv då. Men jag har jobbat länge med golf.
Ja.
Jag har jobbat på golfklubb och jag har jobbat ungefär 12 år inom Svenska Golfförbundet och PGA som med den svenska golftoren som,
okay.
som tidigare hetat Telia Tour och Nordea Tour och allt möjligt som nu går under namnet Swedish Golf Tour då.
Mm.
Där har jag varit verksam i ganska många år och jobbat som tournament director och varit aktivt haft tävlingsansvar för ett antal tävlingar per år på touren då.
Så, att, så du kan regelboken?
Ja, förhoppningsvis så kan jag det.
Ja.
Vi kommer ju inte bara köra regelfrågor. Det skulle bli lite tråkigt faktiskt.
Begrepp som vi inte riktigt förstår oss på. Det är där vi är någonstans.
Jag tycker vi börjar med, det första begreppet var ju, det har vi ju faktiskt tagit upp någonstans i någon podd. Och det är ju indexeringen utav en golfbana. Det här är handicap 1-18 på olika hål.
Är det där vi börjar?
Där börjar vi.
Okej.
Okay.
Avsnitt 1 av Martin förklarar handlar om indexering av golfhål för Stableford och även bogeytävlingar. Va? Om jag inte missminner mig. Har man ett användning av indexeringen då?
Jo, det har man ju. Och det här kommer vi lite till kärnan i frågan direkt. Ja.
Släpp loss, kör på!
Framförallt så har man ju nytta av den här indexeringen i matchspel. Inte så mycket i poängbogey. För att och det är där det har liksom blivit en typ av missuppfattning. Och man har gjort det länge, att man har indexerat hål 1 till 18, att 1 är det svåraste och 18 är det lättaste.
Mm.
Punkt slut va. Och vi lever kvar mycket i det, att så ska det vara, så har det varit och så är det.
Mm.
Men det är inte riktigt så. Svenska Golfförbundet rekommenderar en helt annan uppsättning av indexering av hålen. Och det är många banor som har tillämpat det här. Och då blir det en missuppfattning eller en frustration.
Ja, alltså, för det där kan ju vara rätt retligt. Ibland kan man tycka så här, men hur kan det här vara det svåraste hålet på banan?
Exakt.
Ofta har ju vi också refererat i våra poddar, helt missvisande då, sagt att ja, det här är det svåraste hålet på banan för det har handicap 1.
Mm.
Och så behöver det alltså inte vara.
Nej. Oh nej. Däremot, man har alltså en rekommendation på hur det ska se ut. Svårighetsgraden har en viss inverkan på det hela. Men det hela går ut på att man ska sprida ut indexeringen över de 18 hålen. Sen att man väljer udda nummer, det vill säga 1, 3, 5, 7, 9 och så vidare, ska vara på de svårare 9 hålen och de jämna på de lättare 9 hålen.
Mm.
Så där har svårighetsgraden en liten inverkan. Och sen, det hela handlar om att man vill att man ska dela upp banan i 6 stycken grupper om 3 hål.
Okay.
Och inom de här 3 hålen så ska index placeras ut på ett lämpligt sätt. Summan av index, det vill säga om du har index 5 och index 7 och index 10 på en trehålsgrupp då. 5, 7, 10, det blir 22.
Mm.
Det är för lågt. Det ska vara 27 på inom de här tre.
För det ska vara matematiskt utspritt.
27 till 30 ska summan av index på varje tre hål vara.
Mm.
Och då får man en spridning. Och sen har man också då, sen man råkar ha banans svåraste hål som nummer 18, då ska det absolut inte vara handikapp 1. För att man vill inte ha de låga handikappen i slutet. Så att om jag som har 5 i handikapp spelar mot en som har 8, så har jag 2 av mina slag på de sista 3 hålen. Då, då får jag en alldeles för... Vi är rätt jämna spelmässigt, men då har jag 2 slag gratis.
Så det är flödet i ett matchspel. Ja. Var får jag slag på min motståndare i match som styr, snarare än... Du ska inte kunna få 3 poäng på din bogey i stable. Får det slutet?
Det är för inte... det spelar ju ingen roll.
Nej.
Det spelar ju ingen
roll. Man spelar
roll
alltid 18 år
då. För att få din 3 poängare på 18, då har du en 2 poängare tidigare i ronden som skulle varit 3 poäng då om man hade gjort på det här sättet.
Mm.
Så det spelar ju ingen roll.
Är det en rekommendation eller är det regelverk?
Rekommendation är det.
Okay.
Jag har sett golfklubbar som har tagit då resultatet från samtliga klubbtävlingar och utifrån det då skapat ett index på banan.
Ja,
Som sagt, det är felaktigt, men det, man kan i princip göra det så.
Det verkar ju rimligt att ha resultat från ett antal tävlingar för att ha reda på svårighetsgraden hål för hål och ha det som en utav kriterierna då när man ska mixa ihop den här snygga mixen.
Ja.
Du, är det likadant i Sverige och andra länder? Eller har andra länder andra sorters rekommendationer? Jag tänker typ britterna som spelar mer matchspel, är de duktigare på att sätta sina index matchmässigt, vet du något?
De har också rekommendationer på detsamma.
Ah, okay. Så det är respektive landsförbund som ska...
Ja. Okay.
Så det här är rätt intressant. När man nu går omkring och retar sig på att ett visst hål är handicap 1 eller 18, så ska man egentligen inte göra det. Utan det viktiga är att det blir någonstans mellan 27 och 30 på de tre hål som räknas.
Ja.
Och jag då som har förmånen att få några slag på det här, Johan, när vi spelar match, då kan du bara sluta skrika och gorma. Fan, kan du få slag på det här lätta hål?
Ja.
Det är inte så längre. Det är någon som har tänkt till. Det är som det ska vara.
Ja, man kan vända på det där lite hur som helst. Men det här att det fortfarande ofta är par treorna som får väldigt höga handikapp. Det har egentligen ingenting med det här att göra heller.
Ja. Det kommer in lite också att det finns direktiv för hur man då indexerar inom de här tre grupperna. Mm. Att har du ett par tre hål, då kan det få det högre. För att det är lättare för en hög handikappare att göra bra resultat där. Mm. Så där finns det också det. Så att man viktar det lite så.
För det är ju en annan sak som man ofta retar sig på. Att man står för en extremt svår par trea och den har handikapp 14.
Ja.
Och man känner så här, men vadå? Och så nästa par fyra är 290 meter och handikapp 13. Jag tycker nästan att vi har fått de svar som vi vill ha.
Eller? Handikappindexering är i grund och botten till för att skapa jämna matcher.
Matchspel.
I matchspel.
Jag har ingenting egentligen, eller väldigt lite med svårighetsgraden att göra.
Mindre än vi trodde i alla fall.
Ja, absolut.
Spännande.
Jättespännande.
Fantastiskt trevligt. Vi ser fram emot att hälsa dig tillbaka. Vi ska hitta på något annat klurigt. Se om du kan vara lika uttömmande och orakelmässig nästa gång. Och, tack Martin. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Ska vi gå in på sista banan? Eller ska vi ta lite IDTM?
IDTM, ja.
För vi var ju ändå där alla tre bara för en... Vad kan det bli? Tiden går så snabbt. Men det kanske var en 7 år sedan, kanske?
Jag vet exakt. Det var när var det då? När Sverige mötte England.
Ja, just det.
Man invigde Friends.
Ja, den ja. Det var ju den underbara kvällen på puben 2012. Invigning om vad var främst. Det var bara jag som var, du var på middag med engelsmän, det var roligt. Du kommer inte ens ihåg det, Johan.
Nej.
Det var tråkigt. Jag var ju på andra pubben på högersidan, du som kan alla pubbar.
Efter 19:e
hål. Efter 19:e hål. Engelsk pub. 200 engelsmän och så jag och några få svenskar tittar på Sverige och England. Och de bara hånar Zlatan innan matchen. Oh, Zizi, no good. Past his best och bla bla bla. Och så tar han in 1-0 och så får man lite vatten på sin kvarn. Och sen så tar ju engelsmännen ledningen och de bara står där this. Och sen så smäller det ju med Zlatan. Med 2-2, 3-2 och sen den här jättebicykletan som man gör då från halva plan på 3 minuters övertid. Då blev det... Oh, jag har aldrig hört 200 engelsmän vara så tysta. Det var så där. Det var totalt dog och så lite mummel. Och så 8 svenskar
som bara... De kan vara rätt fräkiga.
Ja, de var så jävla kaxiga. Ja. Sen var det liksom... Några var ödmjuka nog att komma fram och säga not so bad after all. Och några andra bara mumlade iväg. Lucky. Ja. He was lucky. Nej, det var en av mina bästa bar moments någonsin. Alltså bara
det blev en
totala jubel. Ja, det blev bra.
Det man ska säga om Villamora då, som vi kanske inte har gått in på riktigt, det är ju marinan.
Mm.
För marinan är ju, det är inte som Porto Bandus med visst det är enorma fartyg som ligger där, men inte riktigt den leven, utan det är väl leven under om man säger så, men fortfarande enorma jakter, eller vad säger man,
jotter.
Jotter.
Ja,
och Faktiskt väldigt trevligt, för det är ju restaurang, bar, restaurang, 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 bar, restaurang. Alltså det är ju
ganska folkligt och ganska blandat. Man kan gå ut med frugan och äta god mat, eller man kan bräka på med, det behöver inte vara 200 engelsmän, men alltså det kan vara, det är publivligt. Alltså nästan varenda kväll på året så kan du hitta någon pub där det är någon som står och plinkar på en gitarr, eller det är lite allsång i någon bar där.
Det kanske man ska säga också.
Krogar, och det finns billigt käk.
Algarve är mycket England.
Mycket England, ja.
Ja, det är mycket engelsmän.
Villamora och Algarve i allmänhet. Ja. Mm.
Det ser man när det är säsong, när man kommer ner första baren, den 19 hålet, stora engelska puben. Mm. Den är ju knökfull med engelsmän när man kommer ner. Sen finns det ju
det är trevligt. Det brukar ju borga för bra pubmiljö när det är mycket engelsmän ute.
Det finns ju en bra... Ja, jag tror att den irländska puben som är en trappa upp i inre delen av marinan.
Faktum, jag gör inte så stor skillnad på engelsk eller irländsk.
Ja, men det är lite musikuppträdande där. Ja.
Det är som att blanda ihop Martin Horntree med Frank Penning. Det gäller att hålla ordning på grejerna.
Ja, det här är viktigt som fasen.
Jag kan gilla just den delen av Villamora, att man har så nära, alltså oberoende var du bor någonstans i Villamora så har du, alltså det är inte alltid i gångavstånd ner till marinan, det är det definitivt inte, men
bor du på hotellen så är det gångavstånd.
Ja, det är om du bor ute vid golfbanorna. Victoria då, ja. Precis.
Ja, eller Villasol. Ja. Då får du ändå åka taxi 3 minuter eller 4.
Ja, okej då.
Men det är inget avstånd. Och då har du hela den här marinan. Och det är trevligt.
Ja, men den är rätt stor. Du har ju både en inre och en yttre del. Och jag menar, jag var där när de hade ju det som delmål på det här Volvo Ocean Race. Ja. När de låg och när man i princip hela marinan låg, det bara massa segel som de torkade då genom att skulle ut och
kör vidare. Mm.
Villasol då, som är våran tredje bana som vi djuplodar lite grann på. Den öppnade 1991 och det är Donald Steel. Mm. 27 hål som växlas. Eller man kan säga att det är 3 9-hålsslingor då. De har ju en vad de kallar som mästerskapsslinga där de faktiskt har spelat i Europatouren.
Donald Steel, han är väl lite känd i Sverige, va?
Ja, han har ritat Barsebäck bland annat. Och det är väl en av de bästa banorna i Sverige, får man väl lov att säga.
Åtvidaberg.
Det är mycket möjligt också. Jag vågar faktiskt inte svara på det.
Johannesberg ska tippa också.
Men Donald Steel har ju ritat Lagomera. Mm. Alltså han har ritat 400-500 banor. Så det finns, du kan nog hitta massor med banor. Och, ja, ofta gör han ett ganska bra hantverk. Och han är inte så knusslig. Tittar man på vad han har gjort så är det allt från det absolut bästa till en hel del resortbanor.
Ja.
Och det får man väl lov att säga att även om nu Villasol har haft Europatouren och det var 1992-93, året efter de hade öppnat, så får man väl ändå lov att säga att det är mer en resortbana än en Europatourbana.
Det är väl en typ, ska vi kalla det för en typisk Villamora-bana. Ja, det är ju lite korridorer, lite vatten här och där, något hål i...
Men det vill jag säga, det är inte Victoria, det finns inget stadiumgolfliknande på det. Och det är inte Laguna, för det är inga öppna, trädlösa ytor med bara vatten. Utan det är lite old course pinjal där kring.
Precis,
rätt mycket pinje,
inte, inte riktigt lika kuperat faktiskt som old course.
Och inte lika platt som pinjal då.
Långt ifrån,
lite mitt emellan.
Men det är välbyggt. Jag menar, man komplicerar längd med vissa typer av hål och liksom, du kanske har en längd par 3 eller en par 4 som är. Så den är inte plätt
nej,
att spela.
Nej, och den har en ganska tuff öppning. Ja, för det kommer jag ihåg när jag spelar att hade man klarat de 4-5 första hålen, då var man ju nästan hemma faktiskt. Och de sista 9 känns ju lite kortare. Men lite smalare fairways då.
Så att det... Du säger första och sista, då tänker du gamla 18-årsbanan. Ja, för nu är det väl 3 typ likvärdiga slingor, eller likvärdiga, men de spelas väl runt blå, röd, röd, gul, gul.
De heter då Prime, Challenge och Prestige.
Okay.
Och Prime och Challenge var vad man ska säga de
gamla tourbanan.
Ja. Prestige öppnade år 2000.
Just det.
Jag tror Prestige öppnade i samband, eller ett par något år innan själva hotellet öppnade som ligger på banan.
Okej. Och då är det prime öppningshålen som är den svåraste och challenge gamla avslutningslinjen lite lättare och så är prestige de mer.
Ja, egentligen är
det innebär ju att då får man ju en väldigt varierande bana. Om man nu skulle hänga där och spela så kan man ju få den uppsatt på lite olika sätt.
Då. Absolut, och det är absolut ingen dålig bana. Och det, jag kan tycka att de utgår väl egentligen från samma ställe där uppe. Man går upp på en liten höjd och därifrån så går alla tre slingorna ut.
Du har ju lite så här, men det finns ju någon sån här typ Almenara har väl samma och La Seja och de här. Men sen är man ju så gammal ordfärs att man vill ju egentligen spela det som var 1-18, det första i alla fall.
Du är sån, ja.
Ja, jag är sån. För mig så är det mer 1-18.
Ja, jag är lite likadan när det har varit, till exempel om man har spelat Europatouren på som i det här fallet Prime och Challenge, då vill man nog spela Prime och Challenge.
Så om du skulle komma till Victoria och säga ja, du får gå ut på 10, då blir du lite störd eller?
Ja,
Nej,
jag vill nog hellre spela det i rätt ordning också.
Ja, det är du, men man vill ju spela den slinga då, så ser man om man fick stryk med.
Ja, okej. Ibland, men det är ju om det finns ju vissa banor som verkligen är byggda för att första hålet ska vara liksom riktigt jättebred. Ja, medan 10, det kan vara en svår par 3. Då kan jag känna det.
Jag kan tycka det är rätt fascinerande att när man har spelat shotgun någon gång och fått börja på hål 5 eller liknande. Ja. När man sen ska referera till själva banan.
Ja, det är jobbigt.
Med någon annan. Då blir det så här, jag vet inte, men jag har spelat banan i alla fall.
Jag har varit där,
men jag kan som inte härleda hål 1 eller 18. Eller. Vi börjar väl nästan närma oss slutet, eller?
Redan?
Ja, jag tycker det här
gått gick undan.
Det har gått väldigt mycket snabbare nu när vi har kört andra gången.
Ja, kanske ska börja med det. Repetition. Ja, jag hoppas att det som vi inte har sagt denna gången inte var värt att säga. Ja. Ska vi ge oss på lite sådana här birdie par bogey då, som är vårat sätt att ge någon form av samlat betyg var och en för sig. Johan, du kan väl börja. Försök hålla kort då, så att inte du säger allt som ska som finns att säga.
Jag skulle nog säga att det här är för min del en birdie. Det skulle nästan vara svårt att ge något annat betyg, för både Victoria och Old Course är så pass bra golfbanor, och att man har 6 banor och kanske 16 banor inom ett sånt närområde, och så finns det extremt mycket olika hotell att välja på. Du har marinan, du har shuttlebussen, alltså det är lätt att ta sig till Faro. Det finns så många positiva bitar runt Villa Mora, så att det, något annat än betygen birdie skulle kännas konstigt faktiskt.
Okej. Ertman, gästen, du är ju Portugal-älskare, så det här
för mig så är den här, det är en par 3 där den ligger på kanten
bakom hål till och med, den har rullat runt.
Nu pratar vi bara Villa Mora. Hade jag fått tag in, som Johan var inne på, hade jag fått tag in den här 3-milsomkretsen, så hade det varit ett såklart hållman. För det här är i min värld bland det bästa vi har i Europa, om vi tar fastlandsbiten med boendena som vi pratar om runt omkring. Du kan välja vilken typ av boende du vill ha. Mer eller mindre gångavstånd till allt. Det är kul att spela bra. Det är bra skick på banorna. Du har bra nattliv om man vill gå ut och äta, eller kanske välja om man vill gå på engelska eller irländska pubben.
Det är i och för sig finess.
Jag tycker det mesta finns. Så hade vi fått tag i mer närområdet så är det oslagbart.
Du som pratar om att du ska pensionärsbosätta dig i Portugal snart, eller på så här. Nej, men när du om många år från nu blir pensionär. Är det Algarve eller är det Lissabon?
Nej, Lissabon.
Vad är det som är bättre där då?
Storstan.
Okej. Okay.
Jag skulle nog bosätta mig 28 mil norr om Algarve då.
Så Algarve är grymt om man ska på golfsemester. Ja. Ska man bo där så är Lissabon.
Eller bo i Lissabon, ta bilen 2,5 timmar ner.
Ja,
köra en weekend. Spela lite bra golf. Gå ut och äta gott.
Det finns ganska mycket bra golf i Lissabon också. Så att jag absolut tror man klarar sig.
Ja. Nej, men så att det är en koppsnör.
Jag förstår. Ja. Koppsnör för unga. Ja. Jag vet inte, precis som du säger birdie, jag hamnar i en sån här motviktsfunktion som alltid ska ta fram det mindre positiva. Jag vet inte vad. Gnällspik. Det enda jag kan säga det är att Villa Mora för mig är jag har inte skapat någon egen relation. Jag har inga liksom sådär, det här stället betyder någonting för mig som det gör om jag skulle komma till Lagos och spela Palmares som är en annan del av Algarvekusten, eller om jag skulle bo på Robinson Club och spela Quinta Daria, Quinta da Cima som är några mil därifrån. Det är då anläggningar eller städer eller områden som jag känner att jag kan komma ihåg den krogen eller den banan eller den rundan eller den upplevelsen. För mig är Villamora, förutom Zlatans bicykleta då, och den här jordiska baksmällan efter första GP-kvällen, så är det liksom, ja det är bra, men det är lite, du vet när det bara är bra, det sticker lite till rätta lack kanske.
Ja, möjligt.
Ska vi skicka några folk hit? Ska vi ge någon rabatt?
Vi ska ta en tvilling först.
Ska vi ha en tvilling först? Mm. Kan vi inte vara helt wild and crazy och börja med rabattkoden?
Vi kan ta rabattkoden.
Bara för att skapa variation.
Rabattkoden den här gången den är GRP Villasol. Mm. Och det är 500 kronor rabatt.
Okay.
Och man måste boka sin resa för 10 februari.
10 februari. Mm. Strålande. Och dit åker man på veckoresa med Golf Plaisir.
Ja. Tvilling då.
Tvilling var det, ja. Förlåt. Mm. Kör då.
Ska jag börja där också?
Ja.
Jag hade ju jag hade ju en bra tvilling förra gången.
Mm.
Men jag tyckte att den var lite för lik Erkmans tvilling. Men jag kör den igen.
Tycker jag.
Det är lillebror.
Det är lillebror-tvillingen. Då är det Spanien antar jag.
Ja, nej, alltså det är ju Villamora som är lillebror.
Jaha.
För Sottigrande med Valderrama och San Rocco och La Reserva och Almenara. Mm. Måste man väl nästan säga är storebror där.
Mm.
Men däremot så är de ju lite lika. Alltså de är lite lika men ändå olika. Jag menar det är en mängd bra golfbanor som ligger i ett kluster. Det finns en del olika hotellalternativ. Och det är rätt anpassat för turism. Och det är såklart avgränsat på något sätt.
Mm. Så tycker jag, det är ju inte lika välorganiserat än. Men jag tror att det kommer att bli det. Mm. Marina finns där, den är hur läcker som helst. Mm. Och poppar du upp ännu mer restauranger så blir den ännu bättre. Hotellen kommer att bli fler och mer varierande. Och samordningen mellan Reserva, Gamla Sottogrande, Valderrama, Almenara kommer nog, vi har ju förstått att de håller på att försöka bygga Sottogrande som varumärke istället. Precis. För att fightas för liksom. Det har varit konkurrens, Valderrama har haft konkurrens mellan Reserva, vem är bäst och hit och dit. Nu känns det som att det där kommer bli. Så att jag tror att tvillingen är bra nu och den kommer nog bli ännu bättre om något år eller två. Du är före din tid, Johan.
Okej, ja. Det är inte så vanligt.
Nej.
Men vad säger Ertman då?
Jag åker väl upp 6 mil är det väl, va? Norr upp till Pertubanus. Men då går jag lite mer på Marinastuket. Det är ju relativt
skönt lika. Barfokus i den här sittningen, Ertman.
Man börjar på Sinatra så kanske blir middag på Bandidos till slutet. Och sen har du...
Det är du och farsan in på Sinatra varje gång. Ja.
Och sen du vet du, under vägen förbi tjurfräckningsarenan så kommer du upp till Naranjos, Brisa, Saloa. Ja. Alltså det är väldigt nära La Quinta. Det är väldigt...
Ja, det finns mycket bra golf där.
Ja, hade de samordnat sin produkt bättre?
Ja, då
bättre.
Hade det varit bort. Tänk dig en chattelverksamhet där.
Ja, jag skrev med bläck någonting här sist. Jag vet inte vad det står. Vad var det? Jag pratade om USA.
USA, ja.
Jo, det står Jacksonville, står det naturligtvis. Det var ju där jag landade. Jag trodde det var Myrtle Beach, men det var det inte. Jacksonville, alltså en välorganiserad golf-community med massa olika hotell. Egentligen ingen specifik marina i Jacksonville, men just det här att det finns olika sorters golfbanor i olika kvalitet och prisnivåer på ett väldigt kort avstånd och väldigt välorganiserat.
Du kan liksom köpa ett kort. Men det är där PGA har sitt huvudkontor.
Ja, PGA.
Ja. Och typiskt
Sawgrass har ju hotell på banan. Ja. Du kan även bo ner i Jacksonville by eller
och så borta. Kan du åka ut till kusten där. Det är väldigt charmigt.
Ja, och så finns det, om inte jag missminner, men en sån Jacksonville car eller package eller sådär.
Nej, vi fick ju inte byta. Vi var lite avundsjuka på ditt val.
Ja.
Du var lite mer internationell här. Vi lite traditionell.
Så ni kan säga det rätt ut i kameran att det var en jävla bra tvilling om
det
så känner.
Ja, det var
grymt. Tack för det. Ja. Då ska vi se här. Om ni där ute har några allmänna frågor, specifika frågor om resmål eller känner bara försöka sätta oss på pottkanten med någon klurighet, lägg ett mejl vet jag. Golfresepodden@golfplacir.se. Inget i lådan just nu som vi ska avhandla idag, eller?
Nej, det har varit en del kommentarer. Jag tror att Villamora kommer nog ramla in ganska bra. För det var någon som skrev att det har varit lite mycket exotiska destinationer på senaste tiden. Det har varit både Japan och Sri Lanka och Vietnam och ville komma tillbaka till Europa.
Härligt. Ja, vi ska ju försöka hålla oss så varierande som möjligt. Det har att göra med Johan och mitt resschema och egentligen state of mind, va? Vi tycker rätt gott att nörda in på lite dröm och sport emellanåt. Men det är klart det ska vara intressant för er som lyssnar också. Vi får se. Och vad har vi några kul resmål på gång?
Jag ska till Rumänien.
Det blir svår att podda om, då måste jag åka med. Jag ska till Oman.
Den blir svår på dem, för då måste vi får kanske åka tillsammans helt enkelt.
Vi får se, vi kommer tillbaka snart med nya resmål och nya gäster. Mikael Ertman, alltid trevligt att ha dig med i studion.
Det är kul att vara med.
En fantastisk källa till kunskap och inspiration. Jag har inget mer att tillägga.
Nej, inte jag heller, vi vill tacka alla.
Då säger vi tack för idag.
Tack.
Hej.
Nu gäller det att det här funkar.
Ja, du, inte en gång till. Nu får vi spela in någonting annat.